Jag trodde verkligen att den här gången blir det annorlunda. Den här gången kommer jag att klara av att hantera gravidillamåendet. Så himla illa kan det väl ändå inte vara. Men precis så illa är det. Dagen efter förra veckans inspelning så gick jag in i illamående mörkret och jag är kvar där fortfarande. Ni som lyssnade till förra avsnittet vet att jag utlovade en mirakelkur mot gravidillamående. Men tyvärr, så mirakulös var den inte. I den här podden får du svar på alla frågor du kan tänkas ha som gravid. Inget ämne är för litet eller för stort för att dissekeras här. I dagens avsnitt kommer vi alltså prata om just illamåendet med stort I. Vad beror det på? Vad kan man göra för att lindra symptomen? När bör man söka hjälp och hur länge måste man stå ut med skiten? Du lyssnar till säsong 2 av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna Falkenström och Sofie Gustafsson. Och jag heter Karin Bylund-Orje. Anna och Sofie, ja, helvetet är alltså här. Mörkret är omkring mig.
Ja, jag känner med dig, Karin. Jag tror många känner med dig som lyssnar här nu. Ja.
Och jag som hade väntat så på det här mirakeltipset. Jag och så många andra.
Ja, jag är fortfarande väldigt nyfiken på det här mirakeltipset. Alltså.
Ja, det kanske funkar för någon annan, Karin.
Ja, men så här, det har inte varit helt värdelöst. För jag kan säga att illamåendet kom senare den här gången än vad det har gjort tidigare gånger. Jag brukar må illa redan. Jag brukar få den här närvaron av liksom en känsla i halsen redan i vecka 4. Alltså samtidigt som jag plussar brukar jag ha liksom den här närvaron. Och sen vecka 5 brukar det vara liksom fullskaligt illamående. Men den här gången kom det inte förrän 6+0. Så jag liksom sköt på illamåendet, och det tror jag har att göra med min mirakelkur plus att jag inte, alltså jag mår illa på ett annorlunda sätt den här gången. Jag kräks oftare, vilket man kan tänka sig, fy vad jobbigt, men för mig är det typ bättre, för att när jag kräks då får jag en liten paus efteråt. Då är det ju någon halvtimme där när man inte mår lika illa, så det är som att istället för det här konstanta illamåendet som aldrig släpper, men det känns som att du ska kräkas hela tiden och du går omkring med kvällningar och det är liksom bara, det bara är så psykiskt enormt påfrestande, så är det liksom lite upp och ner den här gången.
För en del så känns det ju mycket mycket skönare och få kräkas.
Ja, men jag tycker det.
Alltså, jag tyckte också det.
Ja. För att mina tidigare graviditeter så har jag inte kräkt särskilt mycket någon gång, bara så där. Och då vet jag att folk, åh gud vad skönt, så här, ja, men då är det inte så allvarligt, då är det inte så illamående. Och jag bara, jo, det är ju det är. Det är ju typ värre att inte kräkas.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Alltså min mirakelkur när jag var gravid, det var nog att jag faktiskt stoppade fingrarna i halsen och kräktes. För att då gick det över lite grann.
Gud, jag har inte vågat göra det.
Jag var tvungen. Jo, jag var tvungen. Jag var verkligen tvungen för att få bort det där konstanta, precis det du beskriver. Att man bara går och mår illa. Fy fan.
Nu kräks jag ju för sig mer den här gången, men jag kanske ska testa det faktiskt. Att när det är så där outhärdligt. faktiskt, att kräkas lite på eget kommando.
Ja,
liksom.
Ja men gör det, gör det. Ja. Men du, alltså mirakelkuren, du måste berätta nu.
Ja. Nu måste du berätta.
Ja. Och jag kände så här att jag tog i lite mycket förra veckan när jag sa att ni inte skulle veta det här. För att ni vet ju det här såklart. Det här är ju någonting okay. som barnmorskor vet. Men däremot inte någonting som jag har hört talas om tidigare graviditeter. Och då har jag ändå verkligen googlat allt och frågat allt och alla. Men det är ju B6 alltså. Det är ju vitamin B6.
Vitaminen.
Ja. I USA så skrivs ju det ut till gravida kvinnor med gravidillamående. Och man får alltså 25 milligram B6 tar man var åttonde timme. Eller 3 tabletter per dygn kan man säga. Man tar ju inte när man sover. Men, och det finns studier som visar att det här det minskar inte kräkningarna men att det minskar illamåendet. Och jag har alltså ätit det här regelbundet under hela våren. Inte så pass hög dos, men jag har ätit ungefär 50 milligram per dag under våren. Och sen när jag förstod att jag var gravid, då ökade jag till 75 milligram. Och om man går in på, jag vill bara säga det för att man ska vara liksom transparent, om man går in på Läkemedelsverkets hemsida och deras rekommendationer när det gäller vitamin B6, så är det så att man kan ta för mycket B6. Och gränsen, den allvarliga gränsen ligger på 500 milligram per dag. Då riskerar man att få så här känselbortfall i fingrar och fötter. Precis. Och det kan bli så här, det kan på sikt bli permanent. Alltså 500 milligram per dygn. Sen har de en annan gräns som är 100 milligram per dygn. Och det är om man äter det regelbundet över en period på 3 år. Då kan man se att det kan påverka nervfunktionen i fötter och fingrar. Men det här handlar ju om 75 milligram, så det är inte uppe i den gränsen. Det är 75 milligram och det handlar ju om några månader av ens liv.
Ja, precis.
Ja. Så att, men jag har ju kört med det här och grejen är att jag tror verkligen att det har gjort skillnad.
Ja.
Vad har ni liksom hört om B6?
Jag har hört att det har använts, men det är ju ingenting som man använder för gravida alltså i Sverige i den omfattningen som man kanske har utomlands. Nej. På det sättet.
Nej.
Men som du beskriver så har det ju betydelse för nervernas funktion och för din... Ja, det är ett nödvändigt vitamin för din proteinomsättning i kroppen. Och alltså, vardagligt så får du ju i dig B6, alltså i den kosten man äter. Så att... man behöver ju inte ta tillskott av B6, men för att liksom testa just mot illamåendet så kan man absolut testa och ta tillskott. Det är ju inget som är farligt.
Nej.
Nej.
Nej, precis, så länge man håller sig under de här nivåerna. Och det som man har sett i USA är ju att man har sett att kvinnor som lider av svårt gravidillamående har lägre förekomst av vitamin B6 i blodet. Att man inte kan, att det är någonting med hormonreglerande, någonting med att man inte kan bryta ner. Kan det vara något protein man inte kan bryta ner? Eller kan det vara, vi pratade om just protein, tänker jag på.
Nej, men alltså, man har ju hört om det här, men jag kan inte säga att jag liksom har använt det själv eller rekommenderat till gravida, kanske alltså, när du pratar, och du verkar ju väldigt påläst om det här nu, Karin. Då känner jag att det här är ju någonting som faktiskt är värt att testa. Och det man har sett är att just de här B-vitaminerna eller B6-vitaminerna kanske inte botar just illamåendet under graviditeten helt. Men man har ju också sett att en ökad dos av B-vitamin, och då pratar vi också om en ökad dos i både kost och sen även liksom ett tillskott, kan minska illamåendet lite granna. Och en del läkare kan ju liksom rekommendera ett B-vitamintillskott.
Ja, för jag har sett i så här trådar om gravidillamående att det finns läkare i Sverige som skriver ut, eller inte skriver ut, det behöver man inte göra, men rekommenderar B6 i samband med kvinnor som har fått annan typ av receptbelagd medicin mot sitt illamående. Att man då passar på att ge B6 också. Så det känns ju inte som att det är helt taget ur luften liksom.
Nej. Absolut inte, det är inte. Och som du säger så är det ju många som tycker att att B6, alltså det är ju ett vanligt vitamin och som man kan få brist på, till exempel när man är stressad, när man har någon pågående inflammation eller när man har liksom ett dåligt näringsupptag. Speciellt om du har en kost där du undviker vissa produkter, till exempel vegetarianer. Men många som du, Karin, går ju in och säger att B6 ger en kraftig lindring. Sen vet jag att det är gjort någon studie där kvinnor liksom fick testa intravenös behandling av B6. Där de tyckte att de fick en jättekraftig lindring, en fullständig liksom symptomfrihet till och med.
Ja, den har inte jag läst, det var spännande.
Nej, så att det är intressant, jätteintressant. Man skulle verkligen vilja läsa mer om det här, tycker jag.
Annars, Karin, äter du några läkemedel mot din illamående?
Alltså jag har fått Lergigan och Lergigan Comp utskrivet.
Blir du trött av den eller?
Jag måste säga att jag tycker inte att den funkar alls faktiskt.
Nej. Men du, Karin, jag känner, förklara lite grann, eller berätta, har du haft det här illamåendet i alla graviditeterna?
Ja. Och jag har ju då, som sagt, det här är ju min 7:e graviditet och alla har varit precis likadana. Så att den här utmärker sig lite då på så sätt med så här kräkmönstret och att jag får liksom paus in emellan. Och
sådär. Hur länge tycker du att symptomen liksom följer med dig in i graviditeten?
Om jag räknar med de två graviditeter då som har lett till barn som jag har så är det med min första son så var jag sjukskriven till vecka 18. Och med min andra son så var jag sjukskriven till vecka 12. Och nu är jag sjukskriven också. Så att det är liksom med min andra son, då blev jag ju gravid 3 månader efter en förlossning, och då tänker jag att då var kroppen redan van vid de här gravidhormonerna och att det gick lite lättare för kroppen att anpassa sig. Så är min hobbyanalys i alla fall, att det var därför jag kanske inte var sjukskriven så himla länge den gången. Men jag vet inte, kan det vara så att kroppen har vant sig vid gravidhormonerna?
Ja, så kan det absolut vara. Jag tycker det var en bra hobbyexpert analys. Men jag tänker att när man pratar om liksom illamående, alltså illamående är ju ett väldigt stort område, och när man pratar om graviditetsillamående så är det ju inte många som behöver vara sjukskrivna som du, Karin.
Nej.
Utan illamående är ju ett vanligt symptom. Det är ju en av de första symptomen på en graviditet, och alla har ju olika typer av illamående. Alla kräks inte. En del mår bara illa, har lite svårt att få i sig viss typ av mat eller måste äta för att lindra illamåendet. Så att en del har ju till och med svårt att kräkas, kan inte kräkas, eller att de liksom går igenom en graviditet och bara mår lite lätt illa på morgonen eller mot kvällen eller sådär.
Och det är ju det att det är ju normalt, som Anna säger, alltså inte de första symptomen, och det brukar börja runt vecka 4-9 där, alltså tidig graviditet. Och för de flesta så går ju det här över. Och du pratar om vecka 12 och vecka 18. Och det brukar vara så att alltså det normala är att det brukar upphöra runt mellan vecka 12-14. Sen finns det ju de som alltså har problem av sitt illamående, alltså långt fram i graviditeten. En del har det hela sin graviditet.
Ja, men det är så fruktansvärt när jag läser om dem eller hör om dem. Det är sådär att jag går sönder inombords liksom.
Ja, och sen en del kan ha det här illamåendet du har, och sen så kan det vara så att det återkommer i slutet av graviditeten.
Ja, det har jag i alla fall haft tur att det inte har gjort. Men en sak som jag vill flika in, det är så här att även om själva illamåendet är fysiskt, så kan jag tycka att det nästan är jobbigt jobbigare psykiskt ibland. Alltså att det är enormt psykiskt påfrestande.
Verkligen.
Möter ni många mammor som tycker det eller känner ni igen det själva?
Ja, men gud, jättepsykiskt. Mm. Alltså hela ens liv blir påverkat.
Ja, visst.
Alltså allt man ska göra, man orkar ju inte. Och speciellt inte om det är så att man har barn sedan tidigare som man faktiskt måste ta hand om, som måste komma upp, som måste komma iväg till förskola, skola. Mm. Alltså man är ju en zombie. Man vill ju bara sova sig igenom de här veckorna. Man vill ju inte vakna.
Min man drar ett jättestort lass här hemma nu. Han tar hand om våra två barn och gör allt i stort sett. Och liksom psykiskt så vill jag bara sova, så att jag sover så länge det bara går på dagarna, alltså sådär löjligt länge, alltså att jag bara ligger i någon slags dvala och försöker liksom att inte gå på sängen. Och sen så måste jag ändå hantera dagen, så då går jag upp liksom och så tänker jag så här att jag ska ha ett mål med dagen varje dag, och det är att jag ska gå ut på en promenad, för att jag tror ju mycket på liksom träningens effekter och så att jag är ju ute och går, alltså jag går typ en timme trots illamåendet liksom.
Och jag bara, blir det bättre då tycker du, Karin?
Nej,
eller blir
alltså,
det psykiskt bättre kanske?
Ja, men psykiskt bättre, men fysiskt upplever jag faktiskt inte just nu att det blir bättre, för att jag mår så illa när jag är ute och går, för att jag upplever att blodsockret används ju upp och när jag får lågt blodsocker så mår jag ännu sämre, så det har ju varit nu att jag kräkts ute när jag är ute och går, och nu har jag med mig liksom vindruvor eller någonting så att jag kan liksom få i mig något blodsockerhöjande under tiden, under promenaden. Så här.
Mm. Och man tror ju att det beror på men dels hormonpåverkan som gravid, att du får det här illamåendet. Men sen pratar vi också om att det är en obalans av blodsockret i kroppen som gör att man kan må illa. Och det beskriver du ju rätt tydligt i ditt fall nu.
Mm.
Med den fysiska aktiviteten.
Mm. Ja, verkligen.
Men kan ni inte berätta lite mer om liksom gravidillamåendet? Ni säger att det ofta startar, men ibland så tidigt som vecka 4 och ibland slutar då mellan vecka 12 till 14 och ibland hela graviditeten. Men mer så här fysiologiskt, vad det beror på?
Alltså man ska börja lite med siffror som många är intresserade av. Alltså jag känner mig så ensam. Är jag den enda som mår så här illa egentligen? Men om man ska se så drabbar illamående just. Man säger ungefär 70-85% av alla gravida kvinnor får en varierande grad av illamående i början av sin graviditet. Som jag pratat om så debuterar den vanligtvis runt vecka 4-5 upp till sjunde veckan, och sen att den liksom kan bli kraftigare och sen att den liksom mjuknar för de flesta. Men ungefär hälften av de här gravida kvinnorna, de kräks. Och jag vill ändå säga att även fast man kräks, man känner att man inte får i sig, så får ju ditt foster i sig det den behöver för att växa. Vi får ju mycket mejl, mycket DMs om det här, att man är orolig för att man inte får i sig tillräckligt och så vidare. Man får verkligen försöka hitta någonting som funkar. Äter du Mariekex liksom dag och kväll, då får du göra det om det är det enda du får i dig liksom.
Mm.
Man får fokusera på den kosten man kan äta i några veckor, försöka hitta sin egen rytm för att inte försöka komma in i den här negativa spiralen. Men vi får ju också många frågor från partners som är oroliga för sina gravida. Att de har gravida som kräks, de är oroliga för att fostret inte får i sig den näring den behöver och så vidare. Och det är ju i väldigt enstaka få fall där man får gå in med en medicinsk behandling för att få i en kvinna näring.
Det som man fysiologiskt har liksom kikat på, det är ju att man tror att det beror på just hormonpåverkan, alltså obalansen av hormoner i kroppen eller obalansen av blodsockret.
Mm.
Det är ju liksom det det handlar om.
Och då är det de här HCG, det här HCG-hormonet.
Ja, precis. HCG-hormonet. Ja, det är det.
Mm, precis.
Som kroppen liksom inte tål på något sätt. Är det det liksom? Jag tycker det känns så ologiskt.
Ja, det är jätteologiskt. Om man googlar så här, varför mår man illa när man är gravid? så står det, orsaken är oftast okänd. Det kan bero på hormonella förändringar. Det kan bero på enzympåverkan. Det kan också vara psykologiska förklaringar. Men det är väldigt så här otydligt när det gäller illamåendet. Och det här är så fruktansvärt individuellt också. Mm.
Men det där blir jag så provocerad av. För att hade det här, nu ska jag säga en klassisk så här klyscha. Men hade det här varit ett mansproblem, ja, då hade det varit löst. Alltså jag tror inte att PMS till exempel hade inte varit så outforskat som det är om det var män som hade det. Och gravidillamående, det hade redan varit löst. Det hade funnits en tablett som inte var skadlig för fostret, som inte var skadlig för kvinnan, som inte gav några liksom, andra bieffekter förutom att illamåendet försvann. Alltså nu låter jag bitter och jag är väl lite bitter för att jag har gått igenom det här så många gånger. Men jag undrar så här, tas den här frågan liksom på allvar inom professionen skulle ni säga? Ni liksom som barnmorskor, skulle ni vilja veta egentligen mer om det här? Skulle ni vilja ha fler verktyg och känner ni också liksom en frustration?
Det är ju en stor frustration. Ja, det vi har ju också, alltså vårdpersonalen har ju också svårt att gå in med verktyg här för den gravida kvinnan. Alltså det är ju så många gravida som har en jobbig graviditet på grund av ett kraftigt illamående och behöver liksom professionell hjälp ganska tidigt. Och här är det ju, barnmorskan kan ju komma med liksom råd för att liksom försöka styra vardagen med kosten och daglig aktivitet och så här. Men sen är det ju läkarna som får ta över om illamåendet liksom inte blir bättre och kvinnan verkligen behöver läkemedel och så vidare. Mm. Men jag tror nog att de flesta gravida kvinnor hamnar liksom på en så här en rak väg som gäller för alla liksom. Det är den här metoden som finns, det är det här man använder mot illamående. Du får försöka hitta din egen liksom individuella plan. Så att ja, det är, jag håller med dig Karin. Mm. Det är verkligen någonting som man bör forska mer på, så vi behöver mer verktyg för att använda metoder för att lindra besvären.
Men har det egentligen kommit något nytt på marknaden de senaste åren?
Alltså akupunktur finns ju. Har du hört talas om akupunkturen när man är? Men alltså, det är väl inte jättemycket forskat på just akupunkturen heller, men det finns ju liksom akupunktur mot graviditetsillamående. Och en del kvinnor använder ju det här som ett alternativ behandling för att minska illamåendet, och det funkar ju absolut för en del.
Vi möter ju många kvinnor som har stora liksom vinster med just akupunkturen, att de inte kan klara sig utan den liksom.
Det är ju fantastiskt, för mig funkade det inte. Jag har ju testat allt genom åren liksom, och jag vet att när jag låg där med så här akupunkturnålarna i mig, så kände jag som, det var som att jag typ var i en dålig så här komedifilm, att någon så här drygade sig med mig och att de här nålarna på något sätt skulle liksom hjälpa mig. Alltså jag hade jättestora förhoppningar så här innan, för annars skulle jag aldrig liksom utsatt mig för den vidriga resan och åka dit till studion och hem, för bara det är ju liksom ett enormt åtagande när man mår så illa, och var ute bland folk liksom, åka tunnelbana och pendeltåg kommer jag ihåg att jag gjorde, det var hemskt liksom. Men när nålarna väl satt där, då ville jag typ bara gråta, för jag kände liksom mig så fruktansvärt uppgiven, alltså, för jag hade ju tron på det, så det är ju inte så att jag bara var negativ innan, absolut inte, men när jag låg där så kände jag så här, vänta lite nu, är det här vi hänvisade till liksom? Så jag blir ju jätteglad när jag hör att det hjälper vissa, för att för mig var det bara liksom som slöseri med tid och energi, när man ändå har så lite energi och mår så dåligt liksom, och är så känslig på något sätt.
Sen tror jag ju att det är många kvinnor som faller liksom mellan stolarna här. Man har en graviditetsillamående och sen är det de som får en diagnos. Och då pratar man ju om att de får en hyperemesis diagnos. Och det är klart att de kvinnorna får ju kanske en annorlunda vård eller en kontinuerlig vård för att liksom försöka lindra symptomen. Och här innebär ju behandlingen mycket att man går in med just vitamin B6. Jag försöker liksom att hitta, en del vet jag använder mycket naturläkemedel, mycket det här med just akupressurbehandling och akupunkturstimulering då.
Mm.
Så att ja, nej, och sen vet jag att det pågår mycket studier och forskning om man hittar liksom vissa faktorer i moderkakan som kan vara liksom avgörande för det här med illamående och så vidare. Så att det pågår ju såklart jättemycket studier såklart.
Okay.
När det gäller illamående.
Mm.
Ja, och man, alltså, när vi pratar så pratar vi om att 80% av alla kvinnor drabbas någon gång av någon form av illamående. Och eller att man kräks under graviditeten.
Mm.
Och sen så är det ju de här, man kan liksom dela upp illamåendet lite grann. Alltså man kan dela upp det i en mild form av illamående och kräkningar. Och då är det att man, alltså kroppen är inte påverkad, allmänstatuset är inte påverkat. Utan det är väl de som har det här vanliga, normala, tidiga graviditetsillamåendet, tänker jag. Där har man helt normala prover och man tar ju urinstickor ute på mödravården. Det kan man ju se lite på ketoner, kan man ju se. Mm. Och här är det ju liksom att man inte är så påverkad. Och här kan det vara att man får det här, de vanliga råden som vi barnmorskor ger. Att man ska äta mindre portioner, äta kanske varannan timma. Så fort du är hungrig ska du försöka få någonting i magen. För att man ska helst inte ha en tom magsäck. Här kan man liksom ge tips om att äta lite mer salt, lite saltiga snacks, kanske lite kyliga drinkar och även vila. Här pratar man också om den här akupressuren, eller ja, akupunktur, akupressur. Och här kan det ju vara så att man går in med, alltså vid lindrigt illamående kan man liksom rekommendera just det där du pratade om förut, Karin, B6 eller även ingefära.
Mm.
Kan vara här. Sen så kan det vara så att man behöver och få, ja men postafen, lergegan, alltså de läkemedlen pratar vi om då. Och sen är det så att man kräks eller mår illa ännu mer, eller kräks liksom. Och om man har haft kräkningar, liksom kanske 5-6 kräkningar på 12 timmar, att det håller på så flera dagar. Då kan man ju faktiskt bli kollad för att se att man har en bra balans i kroppen på sina salter. Även ketonerna kollas där också. Och sen så kan det vara så här att man har en svår hyperemesis, alltså svårt illamående. Då ser man oftast en tydlig förändring när man tar blodprover. De här kvinnorna kan vara så att de får en viktnedgång.
Mm.
Man har mycket ketoneri i kroppen. Alltså det kan ju vara så att man faktiskt behöver och bli inlagd. Och sen här måste vi också tänka på vilken gravid kvinna är det som har den här hyperemesisen. Är hon frisk sen tidigare eller har hon kanske en diabetes med sig? Då blir det ju liksom genast allvarligare. Då kan det bli rent och sagt farligt. Så. Ja. Och sen behöver man, så de behöver ju ha hjälp, och där behöver man verkligen ha koll på blodsocker, man behöver ha koll på liksom insulinjustering, och här behöver man vara inlagd, för det är klart att då kan det ju bli farligt för fostret. Absolut. Men där ska vi inte sticka oss, vi ska inte säga att det här är helt ofarligt och kräka så mycket under sin graviditet.
Nej, för det gäller ju den friska.
Ja.
Hur ska man tänka då? Eftersom fostret då ser till att få i sig det det behöver för sin utveckling, så att säga. Men när bör man söka hjälp för sitt illamående eller för sina kräkningar?
Det är om man kräks du liksom mer än 3-4 gånger om dagen, går du ner i vikt, blir du av med den här vätskan som du inte kan behålla. Liksom, det kan du märka med om du inte kissar som vanligt exempelvis, eller om du har en starkt luktande urin. Känner det torr i munnen, läpparna börjar spricka. Alltså då börjar ju kroppen visa att den behöver ha mer hjälp här nu.
Mm.
Så att när vi pratar liksom att graviditetsillamående inte är farligt, om du kräks liksom någon gång till och från, så att fostret får i sig det där den behöver. Det här gäller ju den friska, den normala graviditeten. Alltså har man en avvikande graviditet, till exempel en graviditetsdiabetes, och så vidare, så ska man ju söka hjälp omgående om man har med kontinuerliga kräkningar, för då blir det allvarligt. Sen också, har man en kvinna som har haft en anorexia, en bulimi med sig, så blir ju illamåendet, kräkningarna, det här blir ju jättepsykiskt påfrestande.
Mm.
Det blir ju en negativ ond spiral som de behöver ta sig hjälp ur. Kanske behöver samtalskontakter regelbundet för att liksom, ha mycket stöttning i sin graviditet. Så att man behöver verkligen se till att illamåendet inte tar över graviditeten på ett avvikande sätt.
Men för jag kan känna det här med att söka hjälp och få stöttning och alltså så här, vara sjukskriven och så. Alltså att det kanske också, jag vet inte, jag kan inte svara för liksom vad mina medsystrar har för gravidillamående och vad de har för erfarenheten. Men bland mina vänner så är det, jag tror inte jag känner någon mer än jag som har varit sjukskriven under gravidillamåendet. Och jag har så svårt att tro liksom att alla de har klarat liksom att utföra sina arbetsuppgifter. Jag har svårt att tro att de inte liksom har gått på knäna och gjort avkall på liksom hela sina väsen och hela sin ork, hela sin liksom, allt har de fått sätta i sidan för att kunna fortsätta jobba. Och jag kan ibland känna så här, vad fan, hur mycket ska vi liksom stå ut med? Så jag vill typ slå ett slag för, alltså jag tar inte lätt på sjukskrivning, det ska ni veta. Jag är en arbetsnarkoman, en workaholic. Och jag älskar liksom att jobba, jag älskar mitt jobb, så att det är inte det. Men jag kan liksom känna så här, men give me a break. Jag är en super liksom effektiv, hårt arbetande person som aldrig är sjuk och som alltid jobbar. Nej, men nu har jag det här. Då får jag väl banne mig lov att vara hemma. Alltså det kan jag känna liksom, att många av oss verkar så här späka oss på något sätt.
Ja, och det är ju lite så idag att ja, man kan få en liten så här pekpinne på sig kanske bland av vårdpersonal också, att men älskade vännen, du är gravid, det är normalt, du mår illa.
Mm.
Men som du säger, Karin, herregud, man kan få en sjukskrivning, man ska inte vända sig ut och in liksom. Man ska klara av vardagen, man ska orka vara i den liksom situationen man har hemma, man ska orka jobba. Det är ju inte en normal graviditet, har inte alla liksom, ett normalt illamående har inte alla liksom. Man ska verkligen inte ta alla kvinnor över en kant här. Det är så fruktansvärt individuellt och det vet vi. Så vi är så bekanta med det här.
Ja.
Så att det är jätteviktigt att stå på sig och verkligen söka hjälp om man känner att jag fixar inte det här.
Nej. Och kanske då vara beredd på att möta lite motstånd.
Ja,
men att liksom sätta på sig sin rustning och liksom prata för sin sak. Och så här, skriva ner argument innan, typ så här, hur man upplever, hur ofta man kräks, hur beskriva sitt illamående, så här, hur det påverkar en, tänker jag.
Ja, och sen så hoppas jag inte att man ska behöva sätta på sig sin skyddsutrustning och göra allt för att fightas liksom, utan jag hoppas verkligen att vårdpersonalen hjälper till här. Men vi ser och vi möter de här kvinnorna som har den här fruktansvärda illamåendet, och det finns ju såklart hjälp, men vägen dit kan vara lite omtumlad.
Men du, Karin, jag ska göra ett test med dig. Det finns faktiskt alltid skalor och test och sånt att göra.
Ja, just det.
Får jag göra med dig?
Ja, självklart.
Ja.
Nu ska vi gradera din illamående här. Ska vi se till vad vi ska ha för behandling?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Nu ska jag göra ett test med dig, Karin.
Bring it on.
Och det är en gradering av, med hjälp av en metod som heter PUQE. Okej, är du med?
Mm.
Nu ska vi alltså mäta allvarlighetsgraden vid ditt illamående.
Ja.
Mm. Okej, fråga ett. Av de senaste 12 timmarna, under hur lång tid har du mått illa? Nu får vi ta, vi får tänka att klockan är 8 på kvällen nu, tänker jag, Karin.
Alla 12 timmar.
Ja, för att när du sover kanske du inte mår illa.
Nej, men jag mår illa hela tiden. Så att alla 12.
Ja, alla. Mer än 6 timmar. Då får du 5 poäng. Anna, räknar du hennes poäng här?
Mm, jag räknar.
De senaste 12 timmarna, hur många gånger har du kräkts?
Men då tar jag under gårdagen, för jag har precis vaknat. Ja, så att,
ja, för vi tvingar ju dig att podda tidigt idag.
Ja.
Mm. Alltså, vi är ju inte snälla.
Nej, jag vill sova.
Nej.
Men förlåt. Det är lugnt. Men sa du 6 timmarna eller 12 timmarna?
12 timmarna.
3.
Då får de 3 poängarna.
3.
Mm. Mm. Under de senaste 12 timmarna, hur många gånger har du urkat eller haft kvällningar utan att få upp någonting?
Alltså, går inte ens att räkna.
Nej, okej. Okay. Då får hon en 5 där, Anna.
Full pott.
Och sen så kollar man lite här tillbaka. Tidigare har du haft graviditetsillamående.
Mm.
Mm. Har du ett lågt BMI?
23. Så att det är ju inom normal.
Ja, det är normalt det. Ja. Mm. Och sen så är det så att man kollar lite grann. Om det är så att man skulle gå vidare så skulle man ju kolla lite blodtryck, puls och vikt. Och om du har några kliniska tecken på dehydrering. Alltså, känner du, kissar du som vanligt? Hur är kisset?
Jag kissar som vanligt, men jag känner ju att jag... När du börjar prata om så här torra läppar och sånt. Jag känner ju hur jag börjat... jag fick plocka fram min gamla Lypsyl och sånt där. För läpparna bara började liksom... spricka och du vet så som det är på vintern, fast nu är det ju sommar.
Ja, ja.
Så det är väl för att jag får i mig för lite vätska, gissar jag.
Mm. Ja, och det skulle vara intressant att se vad du har för ketoner på din urinsticka just nu.
Mm.
Du kanske kan ta det hos barnmorskan.
Ja, jag ska dit om i slutet av den här månaden ska jag dit.
Ja.
Då som 2 veckor, något sånt. För att, och då blir ni glada. Då ska jag skriva in mig på projektet Min barnmorska.
Oh, wow. Ja. Wow.
Mm. Så det får vi ha ett specialavsnitt om, kanske.
Ja,
det
ska jag verkligen ha.
Verkligen.
Men du, Anna, hur många poäng fick Karin?
Hon fick 13.
Hon fick 13 poäng, okej. Okay.
Ja.
Nu ska du få din diagnos.
Ja, tack.
13 eller mer.
Mm.
Svår hyperemesis.
Okej.
Okay.
Vännen, du, jag tycker faktiskt att du ska söka hjälp för ditt illamående.
Ja.
Mm.
Men det är så svårt, för det är bara jobbigt att gå till läkaren ens, förstår du? Ja, alltså, jag klarar inte ens av att så här förflytta mig från...
Men fortsätter det här,
Karin? För då måste jag duscha och så måste jag ta på mig vanliga kläder och sen så måste jag klara av och inte kräkas på väg till vårdcentralen och sen så ska man sitta inne hos en läkare och prata och så fattar inte de hur jobbigt man har det och så känns det som att huden, alltså man är typ rastlös fast man är jag vet inte hur det ska gå att beskriva, det är bara hemskt, så jag vill liksom inte riktigt och än så länge jag känner ju att jag liksom att jag psykiskt är det skitjobbigt, jag satt här och grät på trappen, vi har ett så här parhus och satt och grät på trappen med min granne igår och bara jag orkar inte mer.
Och Karin, även om du hade hamnat i den gruppen, en moderat form av hyperemesis, det är om du hade haft 7-12 poäng, då även här så skulle man faktiskt ha kollat ketoneriet och man skulle faktiskt ha tagit ett elstatus på dig, så jag tänker att vi är nog där, Karin.
Ja.
Och här kan vi ju hamna i att man faktiskt får en inläggning för att få liksom extra vätska.
Mm.
För att få det här att vända.
Mm. Sen tycker jag att det är jätteviktigt att man har en barnmorska som man känner att man kan kontakta här. Att hon kan gå vidare med en utredning för din... För du har inte den här energin. Liksom. Du ska inte behöva sätta dig i telefonsamtal för att ringa och boka tider, utan barnmorskan ska ju skicka en remiss för att du ska komma in för en utredning. Så jag tycker liksom att ring din barnmorska, berätta hur du mår, berätta hur du känner, så ska hon liksom kunna gå vidare i den här situationen.
Mm. En del, Karin, som har det här kraftiga illamåendet, som blir så påverkat psykiskt, kan liksom också bli deprimerade.
Mm. Verkligen.
Så vi tar inte det här bara som en klackspark, utan vi hör ju och ser ju att du mår ju inte gött.
Nej.
Så nu tar du tag i det här.
Ja. Ja, men hörni, nu måste jag äta något. Så nu får vi sluta dagens avsnitt.
Ja,
vi får,
ja för nu orkar inte Karin mer.
Nu är det dags att äta lite igen.
Nu äter du, så hör du av dig här under veckan till oss. Och så får du som lyssnar ta del av nästa vecka vad Karin faktiskt har gjort mot sitt illamående.
Ja.
Och vad ska vi prata om annars nästa vecka?
Jo, men det kan jag berätta innan vi slutar. Nästa vecka kommer vi prata om det ibland nästintill omöjliga att bli gravid ens. Hela fertilitetsfrågan, tänkte jag.
Då tar vi menscykeln.
Ja, precis.
Ja, då tar vi sekretmetoden.
Ja, men precis.
Vi gillar ju det här.
Götta ner oss i det kletiga sekretet. Och sen veckan därpå tänkte jag faktiskt att temat skulle vara missfall.
Ja, men det är perfekt. Vi bara hänger med som lite experter här, Karin.
Ja, inte så lite experter heller. Det är fantastiskt. Nej. Det är så underbart att få ta del av er kunskap, kombination med er ödmjukhet. Jag tror att det är, det är en vinnande kombo. Men hörni, ta hand om er till nästa vecka nu då.
Ja, du detsamma. Ta hand om dig nu. Karin.
Och för dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och skicka gärna era lyssnarfrågor om ni har några till Anna och Sofie i sociala medier, så lovar vi att svara på dem. Producent för dagens avsnitt var Alma Shapiro. Medverkade gjorde alltså som vanligt barnmorskorna Anna Falkenström och Sofie Gustafsson. Och jag heter Karin Bülow-Orje. Vi hörs.
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.